Det är inte särskilt kul för mig att hämta dig om du uppför dig så här, hörde jag en mamma säga till en liten pojke på ungefär 3 år. Pojken gick snett framför mamman som körde en barnvagn med ett yngre barn. När jag hämtat tidigt och allt, det kommer jag inte göra fler gånger om du ska vara så här sur, fortsatte hon. Då får du vara kvar på dagis. Pojken sa ingenting utan bankade till synes obrytt på alla möjliga saker med en pinne. Tjong en gatlykta och bang på en husvägg. Jag som hade tänkt att vi skulle fika och ha trevligt. Sen var de utom hörhåll, men händelsen känns fortfarande i kroppen när jag tänker på den. För mig var det ungefär lika smärtsamt som de gånger jag såg föräldrar slå sina barn när jag bodde i USA. Jag minns särskilt en gång hur en förälder bröt en kvist och slog sin son med den inför alla förbipasserande. Då kändes det som att jag hade gjort en tidsresa. Men den här typen av händelser, som den med pojken och den dagishämtande mamman som jag bevittnade då och då i Sverige, är också övertramp. Och egentligen vet jag inte om jag tycker att det är mindre allvarligt. Jag tänker att frågan är så mycket större än den enskilda föräldern. Den här mamman gjorde ju sitt bästa utifrån det hon har fått lära sig. Det som är åt helvete är att vi föräldrar inte får lära oss bättre, när forskning och beprövad erfarenhet faktiskt finns. Det barnet lär sig är att det bara får finnas till när det uppför sig. Och även om mamman inte trodde det, så är jag säker på att det kändes i den lilla pojken.
Jag heter Maria Degoffer.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmak, podden där tanken möter känslan.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att det här är en tuff text att ta in.
Och den kom ju från din upplevelse som jag hade ganska nyligen när jag var inne i stan och så såg jag det här hända. Och att det har liksom gått och ruvat. Jag har gått och rullat runt i det här, eller varit i det. Inte kunnat släppa taget om det riktigt.
Mm. Jag känner igen mig. När jag läste det där så var det helt omöjligt för mig att trycka på gilla-knappen, såklart. För det här är ett inlägg du gjorde på Facebook. Och det ramlade över mig en massa minnen från liknande saker som jag har sett och hört och tagit del av.
Och i mitt fall så ska jag väl villigt erkänna att det även kom upp exempel där jag själv har agerat likadant eller på ett liknande sätt. Så det är inte så att min tanke här är ju inte att dela in föräldrar i goda och onda, utan att vi gör ju så gott vi kan.
Mm.
Och jag har vid flera tillfällen, eller framförallt när barnen var små och jag befann mig på en väldigt pressad plats, så agerade jag på sätt som jag inte hade gjort, förmodligen utifrån det som jag vet idag och utifrån de stödsystemen som jag har skaffat mig.
Mm. Det kan jag också skriva under på. Ska vi bara ta avstamp i... ska vi berätta lite mer om vad vi ska prata om idag och sådär. Nu körde vi rätt pang på och det är nästan omöjligt att inte göra det med en sån här text. Men idag sitter vi på Story Island på Hökö och dricker te i en stuga bland utanför vandrare mufflonfår. Och en älg brakade nästan över oss igår. Och vi sitter i en liten stugby med röda stugor med vita knutar. Vad gör vi här?
Vi skriver böcker.
Hur kommer det sig att vi har åkt ända hit för att skriva böcker?
Därför att vi är här, det beror ju på att vi fick ett erbjudande att vara här. För att på Hökö så har de verksamheten, de hyr ut den här fantastiska platsen till företag som ska ha kickoffer eller om man vill fira en födelsedag eller någonting. Men när det inte är upplåtet till annan verksamhet så kan sådana som oss, folk som vill skapa någonting, kan få låna ön och hänga med mufflonfåren och sin egen kreativitet i några dagar.
Mm. Ja, det är helt fantastiskt. Ska vi köra en liten incheckning och sen presentera temat som vi har tänkt oss lite mer? Då kan jag börja. med att säga det som redan kanske hörs. Att jag är rätt förkyld. Vaknade med en grym huvudvärk i morse, 5:36. Men nu har jag fått kaffe och frukost och en dusch och ruskat lite på huvudet. Och mår ganska bra. Alltså, eller jag mår väldigt bra just nu. Det här är ju väldigt spännande tema vi ska prata om också. Så jag känner mig i form för att podda i alla fall. Hur mår du?
Jag mår... Jo, men det känns jättebra. Jag var ute och gick här med hunden på morgonen och bara njöt av naturen och att ha landat lite här. När vi kom hit igår så vart det lite så här chockartat, som det alltid blir när man kommer till en ny miljö. Först så kom vi till Trosa, vi parkerade bilen och så var Staffan där och skulle skjutsa oss då med taxibåt hit. Jättetrevligt. Man vet så här, vart ligger det någonstans? Hur långt är det? Man vet ju liksom inte. Det är så här, den här ovissheten gör att man bara, vad är det som händer? Ja, och så kommer vi hit. Vi har ju förstås skitmycket packning med oss. Nidbilden av två kvinnor som ska vara borta i, du vet.
Nej. Jag har bara ett par skor.
Ja, men du har andra saker i de här fyra väskorna då, som du hade med dig. Jag hade nog mer i kilo räknat, tror jag, faktiskt. Jag brukar inte se mig själv som en sån. Jag brukar göra då ett par skor. Jag har alltid bara, man behöver bara ett par skor. Vad finns här liksom? Ska du gå på nattklubb eller? Man behöver ett par skor som man kan... Inneskor har jag ju faktiskt. Du har inte du det?
Nej, tofflor.
Jag har två par skor då. Herregud, du vinner. Ja, men då var det så här, när vi kom hit. Var ska vi sova? Var ska vi gå på toa? Och sen blev det en vild jakt på toalettpapper. Oh. För vi hade ju med oss varsin rulle. Och du var ju så här, men jag har ju snuvig. Jag kommer ju använda en hel rulle bara till att snyta mig. Hur ska det här gå? Så vi tänkte så här, men vi kanske får evakuera. Ringa helikoptern. Men sen så hittade vi toalettpapper. Och helt plötsligt var vi bara så lugna och fina. Och bara så här, vadå? Vi har väl aldrig varit stissiga eller upprörda här?
Ja, vi fick veta att vi kunde få... Du hade ju täta kontakter med din kontakt som har hjälpt oss att få bo här. Vi fick ju veta att vi kunde välja vilken stuga vi ville bo i, och vi kunde välja den storstugan som det var riktigt varmt och gött i och fullt utrustat kök och allting. Så att det blev ju väldigt, väldigt bra. Och nu kan man ju se med humor på den här liksom lite, vi skrattade ju då också, men det var ju lite nervösa skratt faktiskt.
Ja, men precis. Och det var ju mera,
speciellt när jag upptäckte att det inte gick att spola på ute toaletterna som jag hittade.
Och jag har ju som bekant en policy mot att bajsa i skogen. Så det hade ju blivit lite svårt.
Ja. Men nu är vi här och landade och har redan jobbat med våra respektive texter en hel del igår.
För att vi skriver faktiskt inte en känslosmart uppföljare tillsammans här.
Inte just nu i alla fall.
Vi har varsitt annat skrivprojekt som vi fokuserar på under den här helgen.
Mm. Ja, och nu fokus podd. Och det vi ska fokusera på idag är ju... Nu har vi haft tre avsnitt där vi har fokuserat på psykisk ohälsa, psykisk hälsa, att må dåligt. Varför mår vi så dåligt trots att vi har det så bra? Vi har intervjuat Katja, psykologen. Och sen det förra avsnittet där vi fokuserade på vad kan vi göra för att förebygga att vi hamnar i psykisk ohälsa. Och att hålla oss så friska, undvika den här livsstilsrelaterade psykiska ohälsan. Där vi pratade om healthy mind platter med hjärnans behov och så. Och nu tänkte vi rikta fokus mot barn och unga. Och det talas ju väldigt mycket om barns och ungas ökande psykiska ohälsa och stress. Och framförallt så tycker jag att det ligger väldigt stort fokus på skolan. Att skolan är en bov i dramat och att det finns väldigt mycket liksom debatter kring vad skolan gör för fel och vad skolan borde göra istället. Och så finns det en massa olika inriktningar där om vad problemet egentligen består av och sådär. Men vi ska inte prata om skolans roll i det här, utan snarare rikta fokus på oss som föräldrar. Jag brukar säga att jag tycker att vi ska lyfta locket till familjen och titta lite mer där på samhällsnivå, utan att på något vis mena att vi därmed ska in och rota i och lägga oss i. Men jag tycker att vi behöver en debatt där vi tittar på hur vi föräldrar, hur vi mår, hur vi vår stressnivå påverkar våra barn och vad vi säger och gör. Och faktiskt också hur vi ser på oss själva och hur vi handskas med livet och hur det påverkar våra barn.
Och vad är det som gör att när du säger lyfta på locket så det jag hör är att vi tror att det är något läskigt som ligger där och att man kanske inte riktigt får lyfta på locket.
Ja, så det är min upplevelse att familjen är helgad på något vis. Såvida det inte är uppenbart att ett barn far illa i form av vanvård. Som att den inte får de här grundläggande behoven tillgodosedda. Liksom, med mat och kläder. Eller det kanske finns våld eller missbruk eller någonting sånt i familjen. För då finns det ju liksom... Ja, men då måste man ju lämna in en orosanmälan om man misstänker något sånt liksom, från förskola och skolas håll exempelvis. Men de flesta barn, alltså, det är ju fruktansvärt såklart, de barn som växer upp i sådana familjer. Men de flesta barn gör ju ändå inte det. Och det, jag är inte säker på att liksom, den här debatten om och diskussionerna och ifrågas... Ja, men ska vi säga, frågan är det så att våra barn är mer stressade och lider mer av psykisk ohälsa idag än förr? Liksom samma debatt egentligen som för vuxna. Och det är ju, tänker jag, inte så att säga bara de barn som helt uppenbart far illa på hemmaplan.
Nej.
Och där menar jag att vi måste våga se oss själva i spegeln där.
Men nu handlar det ju dels om att ha en förståelse för hur det vi som föräldrar, det vi gör och det vi säger till våra barn, hur det faktiskt påverkar. Och att känna att vi faktiskt då, att det är en angelägenhet som berör liksom. Och som jag tänker till exempel med det här med säkerhetsbälte i bilen eller att man ska borsta tänderna eller det finns ju, eller att alla barn ska lära sig simma. Så finns det ju en massa, där är det ingen som skulle argumentera att nej, men det är förälderns val om barnet ska lära sig simma, eller det är förälderns barn om barnet ska använda säkerhetsbälte i bilen, eller för den delen det är förälderns val om barnet ska gå i skolan, utan det finns ju en massa saker som vi har bestämt att det här är någon sorts grundläggande. Och om jag tänker på det här exemplet som jag hörde med den här föräldern som då pratade med sitt barn på det här, och väldigt från mitt perspektiv då som gör sitt barn ansvarig för sina egna känslor. Och min gissning är att det här barnet då hamnade i skam. Så är ju inte det... Nu tappar jag tråden. Kan du hjälpa mig att fånga den?
Nej, men det jag tänker är... Alltså, du vill ju inte peka ut den här mamman och säga hon gör fel. Och skamma henne i nästa led. För det är inte det som är din drive med att skriva det här. Och berätta om att du har sett den här upplevelsen. Utan att hon befinner sig i ett sammanhang. I en situation där hon har inte fler verktyg. Eller just där och då förmår hon inte använda dem. Och att vi... Ja, men som du sa, att du själv också har betett dig så. Jag har betett mig illa liksom, mot mina barn. När jag inte har kunnat bättre. Och att det här händer oss alla. Jag har aldrig träffat en förälder som med trovärdighet i alla fall har liksom kunnat visa att ja, men jag gör aldrig fel eller så. Utan Nej. Det gör vi alla och alla mår väldigt dåligt av det. Och det vet vi alla om. Men ändå så behöver vi liksom, vad behöver vi göra för att stötta föräldrar?
Ja, och sen behöver man ju veta faktiskt att man inte, att det där inte är optimalt eller att det inte är bra. Men som till exempel när jag var liten, då fanns, ja, det kanske fanns säkerhetsbälten i bilen i baksätet, men det var ju ingen som använde. Utan vi hade en sån här grej som satt emellan sätena. Och den vet jag att mina föräldrar förklarade. Ja, den är där så att du inte ska flyga fram om vi krockar. Som om det hade räckt liksom. Men då var, det var ju så man gjorde liksom. Hade man gjort så idag, då hade man bara, what? Ja. Det är ju jätteolagligt.
Ja, och när var det? Var det 76 som lagen om barnaga kom i Sverige?
Ja.
För jag minns den, då var väl jag 11-12 eller något sånt. Ja. Och idag när man tänker tillbaka, det var ju liksom typ igår. Mm. Det var jättenyligen och i många länder så finns ju inte den lagen överhuvudtaget.
De flesta länder är det väl fortfarande ingen lag?
Nej.
Nej. Nej, men så att när jag då ser den här, eller hörde att den här kvinnan pratar med sin son, så tänker jag att det är ju liksom ett baksäte där det inte finns några bilbälten. Vi har ju liksom inte fört den debatten att det där är väldigt olämpligt att prata med någon människa på det sättet, och allra helst ett barn som är i beroendeställning till dig.
Vi har ju arbetsmiljölagar där om en chef eller en medarbetare beter sig så mot någon på arbetsplatsen, så finns det ju liksom en fackförening eller det finns folk som skulle reagera.
Mm.
Men när vi beter oss så mot våra barn så är det fredad zon. Därför att det är där jag menar att där är det ingen som vågar gå in och lyfta på locket. Det som är självklart liksom och reglerat för vuxna är inte det för barn.
Vi har liksom inget skyddsombud i familjen.
Nej. Och vi har en barnombudsman. Nu ska barnkonventionen bli lag. Men om man läser barnkonventionen och alla artiklar där, så står det ju en massa bra saker. Men det står faktiskt ingenting. Och det är en artikel som jag skulle vilja se som ett tillägg i barnkonventionen. Jag skulle vilja se ungefär som artikel 31 som tar upp alla barns rätt till lek, fritid och vila. Där skulle jag vilja se en artikel som tog upp alla barns rätt till kunskap och redskap om känslor, stress och relationer.
Amen.
Amen. För det står inte ett ljud om det.
Nej.
I barnkonventionen. Och det känns också så här, nej men herregud, det är 2019. Det här blir lag 2020 i Sverige. Varför, nu vet jag att det inte är barnkonventionen inte är en svensk liksom, uppfinning så. Men Det är som att barn är inte riktiga människor förrän de blir vuxna.
Nej.
Och vuxna idag räknas man inte som förrän efter 25 tidigast och väldigt, ja, kanske ännu längre upp i åldrarna.
Men om jag ska spetsa till det lite då.
Mm.
Vad är det som gör att vi tycker att det är okej att vuxna kränker barn?
Jag har ju verkligen inte svaret på den frågan. Men det jag tänker är att det är en väldigt gammal, förlegad, tycker jag då, syn på vuxenvärlden som den som har makt. Och vi har ju makt utifrån att vi är vuxna. Vi har mer utvecklad hjärna, så det ger oss ett företräde. Men sen någonstans i vår kultur så har det letat sig in ett synsätt där var och en sköter sig själv i sin familj. Och där är det liksom vattentäta skott mellan samhället och, om det inte är de här uppenbara, liksom, det är en missbrukare som du ser slå sitt barn.
Mm.
Men om jag ska spetsa till det, så tror jag att väldigt många människor, och kanske, jag vet inte vem jag är i det här, jag hoppas att jag inte är en av dem, men om någon, om man ser en vuxen person stå och slå sin hund, eller om man ser en vuxen person stå och skälla på, kanske rent av bära hand på sitt barn. Alltså jag är inte säker på att fler skulle rusa till och rädda liksom barnet än hunden faktiskt.
Nej.
Det är kanske väldigt hårt sagt, men, nej, men det finns en rädsla.
Ja, och jag tror att å ena sidan så kan det ju mycket väl handla om att man inte vill lägga sig i, men sen är det väl också att man är rädd för att det ska få någon typ av konsekvens för mig. Att om det är en mamma som står och slår ett barn, eller om det är en husse som står och slår en hund, så är ju det liksom, det är lite aggressivt. Då vill man inte liksom nödvändigtvis liksom kliva in i det. Det är lite läskigt.
Mm.
Så det tänker jag, det är också rätt normalt att civilkurage, det är ingenting. Jag tror också att man skulle bara träna på det. Hur gör vi för att lära oss att ingripa på ett bra sätt när vi ser saker som inte funkar? När människor i vår omvärld blir kränkta. På samma sätt som man har liksom, de som jobbar på flygplan eller tåg eller sådär. De tränar ju på det här med utrymning och nödsituationer. Jag tror att det skulle vi behöva träna på. Min man är svinbra på det.
Ja, men och vi får ju träna oss i att handskas med vuxen
världens situationer.
Ja, men inte ens det tycker jag. Att, utan att man glider undan liksom, ifall man ser att någon är dum mot någon. Eller
det, jo, men jag menar det... de som har såna yrken, tänker jag.
Ja, ja, du tänker så om man är typ polis. Eller,
ja. Ja. Men om du jobbar som, om du, nu har de kanske slutat med det, men på Roslagsbanan förr så gick det ju en konduktör och kollade biljetterna. Det ja. Gör det ju inte längre. Men de har säkert någon slags träning i, vad gör man om det liksom är två... Ja. Narkomaner som börjar bråka på tåget. Men har de fått någon träning i vad gör man om man ser en förälder behandla sitt barn väldigt illa? Det tror jag inte att de har träning i.
Nej. Men om jag backar tillbaka till det här med liksom, vad är det som ger oss rätten att kränka barn? Så fick jag en sån här aha-upplevelse för några år sedan när jag tyckte att jag hade blivit väldigt orättvist eller behandlad i något sammanhang. Och jag tänkte tanken så här, de behandlar mig som ett barn.
Mm.
Och så fick jag tanken så här, men varför tycker vi att det är okej att behandla barn på det sättet? Att jag har liksom det här med att bli dåligt behandlad var liksom på något vis synonymt med att, eller att bli behandlad som att jag inte har något val eller någon åsikt. Att det är klart att vi inte ska behandla barn på det sättet. Eller det här med att ja, men din vilja sitter på en gren i skogen. Vad är det liksom?
Mm.
Är det det vi, är det så vi vill behandla våra barn?
Mm. Nej, men och att du får den tanken är ju förstås därför att du har gjort sådana erfarenheter. För det tror jag att vi alla kan känna igen oss i. Att det sättet att reagera, att jag blir behandlad som ett barn. Liksom.
Mm.
De tar inte mig som en vuxen individ. Eller?
Mm. Ja, jag tror också att det var att jag hade har en bild av hur man... Man ska inte behandla en vuxen människa så. Och sen var det liksom i nästa... Så här, fast man ska inte behandla ett barn så heller. Hur ska man behandla ett barn? Jo, med respekt, med omsorg, med kärlek, med acceptans. Precis som man ska behandla en vuxen.
Mm.
Så att det var liksom, ja, jag blev medveten om att jag hade också med mig den här bilden av att det är okej att ta makten från barnen.
Mm. Och det är ju, alltså där, jag har gjort det här massor med gånger med båda mina barn där jag liksom har använt min vuxenmakt och liksom det som jag, mitt uttryck som jag använde, det var att göra plågan kort. När de liksom kraschar i en butik, de pekar på godishyllan eller något sånt där och bara nej, det blir inget godis. Och någon av dem har slängt sig ner och skrikit på golvet och ingenting har funkat. Då har det ju liksom hänt att jag har liksom plockat upp mitt barn, liksom krokat in under armhålan eller liksom hållit i med båda armarna och burit ut den här skrikande, hysteriskt liksom frustrerade barnet ut ur butiken. Och det är ju ett sätt som man kan säga, det är ju att bruka liksom använda min makt som vuxen. Och om det är rätt eller fel, det finns det ju egentligen ingen som kan säga, därför jag tänker alltid att det är situationen och relationen som styr.
Mm.
Men jag vet ju att jag ibland har gjort det utifrån en känsla och en maktlöshet där jag har missbrukat min makt därför att jag har upplevt maktlöshet. Och jag tänker att liksom, det är väl det som den här mamman gör i texten du läste inledningsvis här. Hon känner sig maktlös därför att hon har ingen kraft, hon har inga resurser kvar att hämta från sig själv. Och då låter hon det här gå ut över sitt barn, så som jag...
Ja, alltså min tolkning av situationer, eller om jag skulle kunna ska relatera till den själv, så handlar det om att jag försöker göra något bra. Jag har kanske andra saker, kanske har, ja, om hon har ett litet barn, det kanske har varit en jättejobbig dag. Så kanske jag har varit på mammagruppen och där kanske någon sa någonting om att ja, det var något som inte var bra med mitt barn, eller att det var något som inte var bra med mig. Så att jag kände mig liksom lite tilltuffsad och tilltryckt. Och då har jag tänkt att jag ska få liksom möta mitt barn och vi ska ha det trevligt. Och nu ska det bli som den här varma, sköna familjefamnen. Och sen så kanske mitt barn inte alls ville gå från dagis, för de var mitt i leken. Och sen så skapas den här situationen när jag inte klarar av att liksom hålla den här känslan inne i mig längre. Att jag är så ledsen och besviken. Och då behöver den pysa ut. Och då pyser det ut liksom sådär otrevligt mot barnet. Att nu, jag hade minsann tänkt att nu gör du sådär. Och då blir jag så ledsen och besviken. Så förmodligen så var det liksom att det var en massa andra saker. Som ramlade ut liksom. och förmodligen då för att jag inte kände att jag hade kunnat ta det med de andra. Så att då blir det liksom, ja, men som man pratar om det här med att, ja, pappan sparkar på pojken, pojken sparkar på hunden. Liksom, att, mm. att man liksom hela tiden sparkar ett led ner.
Mm.
Så att det är väl, det tror jag är liksom vanligt.
Och där kommer ja. Den här bilden igen, ett led ner, där barnet ligger nedanför ja, i en precis. Hierarki. Ja. Liksom. Och den är vi liksom, den sitter i vår ryggmärg, mm. så den är så självklar för oss.
Och det behöver vi ju frågasätta.
Ja, precis. Ja. Exakt. För det är ju väldigt, och jag är helt med dig, och det är det jag menar med att jag inte känner att jag har någon makt eller att jag känner mig resurslös. Och då agerar jag ibland ute på ett sätt mot mina närmaste och mina, alltså mina barn blir det ju ofta i de här sammanhangen. När det egentligen handlar om mig och att, och det är där jag, det är det vi vill åstadkomma med känslosmart, det är det som jag jobbat med liksom med Friendly i alla år. Just att vad behöver jag ge mig själv för att kunna agera på ett mer okej sätt mm. än när jag agerar impuls- och känslostyrt.
Och jag tror för många så är ju, om man inte har tränat sig på att känna sina känslor och att reflektera kring sina känslor och sina reaktioner, så är det ju väldigt lätt då att man istället för att man ser det här systemet, så tror man faktiskt, mitt barn provocerar mig alltid. Mitt barn trycker på alla mina knappar.
Mm.
Och den här mamman, jag är ju säker på att i hennes värld så var ju hennes reaktion i paritet med liksom barnens beteende. Men min gissning är ju att hennes reaktion handlar ju om helt andra saker. Men där var, kände hon sig, ja, där hade hon inte makten att göra någonting. Men här tar hon sig den makten.
Mm. Men, och då tänker jag också på alla de här som säger att ja, men barn måste ju ändå lära sig. Barn måste ju ändå förstå när de gör fel. Är inte det också någonting som du brukar höra? Alltså det här att ja, men de måste ju ändå få veta när de har gjort fel. Och det kan ju vara liksom att de, ja, men då, som vi upplever, provocerar oss. Eller gör faktiskt saker som inte är okej. Så kan det ju mycket väl vara. Mm. Och då behöver vi ju hjälpa dem att inse liksom på ett eller annat vis. Men grejen är väl, hur gör jag det här?
Ja.
Om jag anser det viktigt att mitt barn behöver lära sig vissa saker.
Alltså för det första så är det ju en fråga om liksom, och är jag säker på att jag vet vad som är rätt i den här situationen? Vad är det som gör att i relation till mitt barn så är det alltid jag som är liksom Gud?
Domaren, ja.
Ja. Ja. Så det tänker jag är en intressant sak att ha med sig. Och i relation till mina barn så korrigerar jag väldigt, väldigt lite. Nu är de 12 och 14, men så här har jag alltså föräldrat dem sen de var 2 och 4. När jag hade någon sorts uppvaknande. Och där jag i princip inte korrigerar någonting alls, utan jag accepterar. Jag visar att jag älskar dem oavsett vad. Och jag leder genom exempel.
Men då tror jag att både jag och många med mig blir väldigt nyfikna på om något av dina barn har gjort någonting som faktiskt inte är okej. Hur möter du det utan den här att korrigera, som du kallar det?
Ja, men det skulle till exempel kunna vara att storebror retar lillebror för någonting. Då noterar jag att det händer. Är det någonting som är liksom ett ordentligt övertramp? Men det är liksom aldrig riktigt. Nu knackar jag här.
Mm.
Så brukar jag försöka liksom fundera på vad var det som hände här egentligen. Och sen pratar jag med honom om det. Jag pratar med båda om situationen som hände. Och är det någonting som jag inte riktigt vet hur jag ska hantera, då har jag ju den stora turen att kunna prata med min man. Att vi går en promenad och jag kan berätta, ja, men nu händer det här. Och jag känner mig osäker på vad det här faktiskt handlar om. Så att snarare än att tro att jag förstår allting, så försöker jag att utreda flera aspekter av det. Så att jag ger inte mig själv omedelbart rätten att vara domare, som du sa.
Mm, mm.
Skulle det vara så att någon håller på att tutta på huset? Absolut. Eller om någon håller på att göra någonting som behöver liksom en omedelbar åtgärd. Ja, absolut. Men lyckligtvis så sker de situationer hemma hos mig väldigt, väldigt, väldigt sällan.
Mm.
Utan det är ju mer att saker som man med fördel kan ta efteråt. Men det var väl någon situation i somras där ett av mina barn hade en kompis hemma och det var kompisar där. Ja, det var kompisar hemma, så det var ju kompisar där då. Och jag tyckte att det var en så här väldigt tråkig jargong runt bordet. Men istället då för att kliva in i den situationen så pratade jag med min man och så slutade det med att han pratade med vår son. För att det var liksom ett ämne som de brukar prata mer om. Och det handlade om liksom att man, även om det kan verka som att det är roligt så kan någon uppfatta det som tråkigt. Eller man kan bli ledsen. Och även om det verkar som en person är med på noterna när det skämtas om den, så är det nog inte så. Så snarare än att påpeka vad som blev fel så kunde de föra en diskussion om är det här ett sätt som jag vill leva på? Och då tänker jag att det här med att man måste förstå, det är någonting som vi behöver ju känsla för att förstå. Jag behöver ju koppla på mitt eget varför för att förstå. Mina barn förstår ingenting bara för att jag sätter en regel. Eller bara för att jag säger ifrån. Så jag tänker att om man går om vägen genom barnets egen motivation. Så det är ju det enda sättet att hamna i förstå.
Mm. Det jag tänker på är ju också liksom hur vi väljer att uttrycka. Vilka ord vi väljer. Jag menar, om jag tycker det är jobbigt att mitt barn inte plockar ur diskmaskin eller plockar i diskmaskin efter sig eller liksom, någonting. Det kan vara något sånt, jag tänker på så här vardagssaker som ofta blir det här. Eller inte hänger upp jackan eller ställer skorna åt sidan utan man snubblar. Och, ja, men sådana här saker som ofta dyker upp som föräldrar blir liksom störda på, irriterade på. Så finns det ju en massa olika sätt att kommunicera det här på också. Det behöver inte vara att mitt barn har gjort någonting fel. Varit taskig mot lillabror eller retats lillebror. Eller råkat eller med flit haft sönder en sak. Eller vad det nu kan vara som man upplever som fel. Utan det kan ju också vara de här små sakerna i vardagen som nöter. Där det här kan läcka ut i form av att om jag är på en dålig plats i mig själv. Liksom, sur och irriterad. Då kan jag, men måste du alltid... Varför ställer du aldrig undan efter i diskmaskin exempelvis? Det är en jäkla skillnad att säga det jämfört med att säga att jag vill att du ställer in disken i diskmaskin efter dig. Mm. Och inte bara lämnar den på bänken. Alltså det är också sådana här saker som jag tänker är där jag har jobbat med att jag har fattat ett beslut. Så här vill jag kommunicera i min familj. Eller åtminstone till mina barn. Jag har mycket lättare att kommunicera schysst mot mina barn än mot min man. Av någon spännande, intressant anledning. Men att jag hellre uttrycker vad jag vill, vad jag förväntar mig, vad jag hoppas på. Än liksom att det här kommer, kan aldrig göra sig. Eller så. Mm. Därmed inte sagt att det aldrig har läckt ut liksom, till mina barn. För det har det också. Men det var mycket lättare för mig sen jag blev medveten om hur det här finlivet i kommunikationen. Hur viktigt det är i vardagen i en familj. Eller i relationer generellt sett. Och att istället för att jag varje gång det händer ska påminna mig om att ja, men hur ska jag säga nu? Alltså, om jag då blir stressad, arg, ledsen, besviken, vad jag nu känner. Då är det mycket svårare att ha tillgång till det här mer positiva sättet att kommunicera.
Mm.
Och det är kanske det också som du är inne på när det handlar om att träna sig i hur man liksom kommunicerar, hur man beter sig mot varandra.
Ja, och vad som händer. Vad händer när jag upplever frustration? Vad händer när jag känner irritation eller ilska eller besvikelse? Att vara i det och känna det istället för att omedelbart liksom omsätta det i någon typ av handling som involverar en annan människa. De allra flesta av oss har ju fått lära oss att jag känner någonting och det beror på någonting som har hänt där ute. Jag är arg. Ja, det beror på jackan. Men känslan beror ju inte på jackan.
Nej, men det är ju också ett jättevanligt sätt att kommunicera med barn. Alltså just det här att ja, men... Ja, dumma stöven som inte vill få plats på foten liksom. att vi, ja, precis.
Men jag har ju en utmaning med mina barn nu att de håller på att bli så stora. De berättar inte allt för mig längre. Ingen vill att jag ligger bredvid och nattar längre. Ja, och när jag kommer i närheten så, du vet, de gömmer sina skärmar och ja. Ja, men det är liksom att de sätter en... en gräns. De håller på att etablera en gräns som mellan oss, som ju inte har funnits egentligen förut, för att det har ju varit liksom, man är ju intill. Och jag märker hur det gör mig sårad, eller hur det, ja, det är jobbigt för mig, och att när jag hamnar i det så blir jag mer irriterad över kläder på golvet, disk som inte plockas undan, när strumpan fastnar i gammal torkad äppeljuice på köksgolvet. Saker som inte rör mig alls. Men när jag känner nu att men de håller på liksom att distansera sig från mig, då helt plötsligt så det bubblar upp så här ilska, som jag tror handlar om äppeljuice.
Mm.
Så det är ju skitspännande.
Mm. Och det där är ju hanterbart. Alltså jag känner igen mig jätteväl i det där. Och det är ju fullt hanterbart när man kan reflektera kring det och vara medveten om det.
Mm.
För det är det som, jag tror att det är väldigt mycket där skon klämmer. När man bara agerar utan att ha den här medvetenheten.
Mm.
Och det har vi, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det nu i den här podden. Men det tar ju tid att känna, reflektera, öka på sin medvetenhet liksom, i... Och det är det här livslånga projektet liksom. Många föräldrar brukar ju också säga att det första barnet är liksom lite försökskaninen. Och sen så har man en chans att man får ett till barn. Så gör man är lite coolare, lite lugnare. Man stressar inte upp sig för samma saker och lite sådär. Och egentligen när man tänker efter så är det fruktansvärt.
Mm. och dessutom då när man tänker att... skulle det inte kunna vara så att vi faktiskt samlar den här kunskapen så att vi bygger på, och det gör vi ju i viss utsträckning. Alltså föräldrar idag har ju helt andra möjligheter att använda den samlade kompetensen. Men vi skulle kunna använda den mycket mer. Vi skulle kunna dra nytta av att, ja men det är ungefär som att om jag skulle starta en bilfabrik, då skulle jag ju inte liksom börja från scratch. Då skulle jag ju kolla hur har andra gjort, och jag kanske skulle köpa in teknologi och så. Men med föräldraskap så är det ju rätt mycket så att vi börjar alla från scratch.
Mm.
Istället för att verkligen få hjälp. Och, ja, men tänk om man kunde ha som en... Jo, när vi köpte hund, då köpte vi den av en uppfödare. Och henne kunde man så här ringa till när man hade frågor och du vet. Och jag tänkte, det här skulle man ju haft när man fick barn. Alltså en föräldramentor. Någon som man inte var så här, du vet, kletigt involverad med. Utan någon som bara sakligt skulle kunna tala om liksom, och ge goda råd. En föräldracoach.
Mm. Föräldramentor och föräldracoach, det är ju bra begrepp som vi kan prata mer om, tänker jag, för att det är ju något annat än BVC, det är ju något annat än de liksom samhällsinstanser,
ja,
som redan
BVC
finns,
så är ju också väldigt fokuserat på kurvan liksom. har de växt ordentligt, eller man ska borsta tänderna. Det är väldigt, det handlar ju väldigt mycket om, i alla fall var min upplevelse är, att det handlar om den fysiska omvårdnaden, som såklart är sjukt viktig.
Mm. Mm.
Men den emotionella omvårdnaden är ju minst lika viktig.
Mm. Men här har jag ju mött, jag har ju haft förmånen att få samarbeta med och träffa och hänga med och så här, väldigt många som jobbar med barn, med föräldrar och med barn och föräldrar ur lite olika perspektiv. Det är ju psykologer och såna här familje... Vad heter, ja, som jobbar med familjer, familjerådgivare och sånt där. Och det jag möter där, alltså för övrigt otroligt mycket spännande och fantastiska människor som har gjort enormt bra saker. Men det jag ser som en röd tråd i den här världen, det är att man får inte riktigt, man tassar lite på tå runt föräldraskapet, runt föräldrarna. Man vill inte skamma dem, man vill inte skuldbelägga dem. Föräldrar idag har redan så mycket skuldkänslor och dåligt samvete, så man vill inte. Och det är precis det där som jag tänker att vi som samhälle, det vill säga beslutsfattare och andra som har liksom fördelar resurser och sådär, behöver ta upp det här på agendan. Och prata om liksom, vad händer i familjerna och hur påverkar det barn och ungas både fysiska och psykiska hälsa. Och vad behöver vi som samhälle se till att vi kan, hur kan vi fördela resurser så att föräldrar har en tillgång till en sån här föräldramentor eller föräldracoach. Om det är det som behövs, det vet jag inte. Men Och det vill jag se. Alltså jag tycker att den debatten finns inte överhuvudtaget. Nej. Och att många, när jag säger just det här, vi behöver lyfta på locket och titta in i familjerna, så är det många som tar ett steg tillbaka så. Mm. Kanske för att de är brända, för att de har gjort det och vet att hur känsligt det är. Men vad är vi så rädda för? Jo, vi är rädda för att människor ska reagera känslomässigt, tänker jag. Mm. För det är ganska ovanligt att någon kliver fram och slår den i huvudet om man liksom lyfter upp det. Utan det är ju mer att man ser att någon kanske blir arg, kanske, det kanske väcker skam, det kanske väcker skuld. Ja, men ska vi av rädsla för att väcka jobbiga känslor i vuxna människor inte göra vad vi kan för att fler barn ska få växa upp med emotionellt kompetenta vuxna? Jag tycker inte det känns schysst. En av de här som jag tänker på, som jag har förmånen att träffa, är ju Ingegärd Gavelin. Som har jobbat med barn och föräldrar och familjerådgivning i väldigt många år. Som också skriver böcker. Jag gillar verkligen hennes. Hon har en blogg och hon har skrivit flera böcker. Så Ingegärd Gavelin är en sån som jag tänker kan vara en väldigt bra, även om man inte träffar henne personligen, så att läsa hennes blogg eller hennes texter kan ju fungera som den här föräldramentorn eller föräldracoachen eller så.
En annan familjecoach som vi känner båda två är ju Maria Klein. Och henne kommer vi ju intervjua, eller jag intervjuar henne i nästa avsnitt.
Ja,
så det, då blir det som en naturlig påbyggnad på det här avsnittet.
Ja, det ska ju bli jättespännande att lyssna på. Eller jag har redan lyssnat på det, men jag kommer lyssna om det. För att jag tyckte att det var väldigt, väldigt, väldigt fint samtal er emellan.
Och Maria är också väldigt bjussig på det hon har, hennes resa som förälder. Från att ha varit hyfsat reaktiv i vissa lägen med sina barn, till att, och hon har ju 5 barn då, så att hon har ju, hon uttrycker liksom som att de första barnen var, alltså försökskaniner är ju ett väldigt tråkigt ord, men att hon är ju en mer erfaren och reflekterande förälder idag än hon var med sina första barn, även om jag är säker på att hon var en jättebra förälder åt dem också.
Mm. 5 barn. Det är lite svårt att ta in när man har, jag som då har 2, varav en idag är, eller på söndag, är 32 och en som är 19. Så jag har ju haft liksom som 2 kullar, brukar jag ju säga. Mm. Jag har inte haft det här med att man har 2 små barn samtidigt. Så tänker sig bara tanken att ha 5 liksom. Det är ju spännande. Bara det är en anledning att lyssna på samtalet, tänker jag.
Nej, Maria är väldigt klok och det är liksom, det är som balsam för föräldrasjälen, skulle jag säga, och lyssna på henne.
Mm. Ja, men det ser vi fram emot. Och sen ska vi ha ett tredje avsnitt som också,
just det, i den här lilla serien då som handlar om barn och föräldrar, familj. Och vad händer i det tredje avsnittet?
Ja, men då skulle du ställa mig lite frågor om en webbkurs för föräldrar som jag håller på att utveckla, som snart är klar att släppas i nu, här och nu, när vi sitter här på Hökö.
Och det gör vi ju, vad heter det, på hösten 2019. Så att lyssnar du på det någon gång senare,
då är det redan
klar. Är det redan klar.
Ja, ja, precis. Mm. Bra att du säger det. Nej, men det är inte en sån här föräldrakurs, utan det här är en kurs om känslor för föräldrar. Känslosmart för föräldrar tror jag att den ska heta i slutändan.
Så hon, mamman till exempel med pojken i början här, hon skulle ha nytta av den till exempel?
Ja, men det tänker jag verkligen. Och alla som egentligen är lite nyfikna på hur funkar det här med känslor? Och vad händer i mötet mellan mig och mitt barns känslor och vårt inre, så att säga? Mm. Så den ska jag berätta om lite då. Men vad känner vi om dagens avsnitt här nu? Är det något mer som vi vill...
Nej, jag tycker vi har täckt mycket bra grejer. Sen när vi lyssnar igenom det så kommer vi säkert inse att det finns en massa andra trådar att dra i. Men, så det kommer säkert bli fler avsnitt som handlar om det här. Men jag tycker att, ja, men jag känner att det har blivit ett bra avsnitt.
Det här är ett avsnitt som jag jättegärna skulle... Jag då, som gillar feedback. nej, men du som lyssnar, får du någon idé, någon tanke så... skicka ett mejl eller kontakta oss via Facebook eller Instagram. Mejl är hej kanslosmart.se. Vad fick du för tankar när du lyssnade på det här avsnittet?
Då säger vi tack för idag.
Det gör vi.
Hej då.
Hej.